Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej mina kära vänner och välkommen till min bil. Jag känner att det frasar av jackan. Men om ni stör er på det så kan ni tänka på de otroliga isformationer som har bildats på min fönsterruta. Det är allt möjligt man kan se där. Någon sån här, vad heter det? Det här testet. Bläckblumpstestet. Rorschach.
Ja, Rorschach-testet, ja.
Ja, just det. Sånt är det, men väldigt, väldigt vackert. Hur är det med dig?
Det är bra, jag fick precis sms av Li med massa olika kalsonger, bilder på kalsonger. Jag vet inte riktigt vad hon vill med det.
Alltså vuxenkalsonger eller barn?
Det är vuxenkalsonger. Om hon tycker att jag, om det var någon subtil, något subtilt meddelande, hon tycker att jag borde
uppdatera. Alltså kalsonger som hon har hittat på fel ställe eller?
Nej, alltså bilder från internet på kalsonger.
Hon vill att du ska byta kalsong. Jo, men så här är det väl. Det kan jag svara på vad det är. Du köpte ju en massa av H&M's premiumkalsonger i somras. Ja. Och det har varit en följetong i ditt och därigenom även mitt liv. Ja. Att de här har gått sönder i förtid. Så nu står du väl inför att bulkköpa kalsonger. Och då håller Li nu på att göra research.
Men är inte det, säger inte det något otroligt om henne? Att det är någonting som vi inte har pratat om. Och att jag precis har lämnat hemmet och barnen håller på. När jag gick hemifrån så höll hon på att diska och fixade frukost. Och sen så tar hon sig tid att börja helt plötsligt googla fram olika kalsonger. Eller så är det ett flyktbeteende. Att hon flyr från någonting. Att hon har gömt sig på toaletten och håller på. Och, alltså lite så här som jag tänker mig att du kan göra ibland på nätterna när du ligger och surfar saker istället för att sova. Att hon nu började surfa kalsonger åt mig istället för att göra någonting som hon egentligen borde göra.
Det är helt otroligt. Det är ju väldigt så här det traditionella äktenskapet. Att hustrun känner till ens sitt kalsongsituationen.
Ja.
Och sen så måste jag väl ge mig själv att det är väl fascinerande att jag vet varför Lia smsar kalsonger till dig. När du inte ens vet det, eller?
Ja, det är fascinerande.
Det är något.
Men det är ju så här med dig, Manne. Att alltså, det finns ingenting som du kan berätta som skulle chocka mig, tror jag. För att jag har slutat liksom. Det enda som på riktigt skulle få mig, så här som jag kan komma på rak arm, det var om du skulle ringa mig och säga att du har tagit ett återfall, att du har börjat kröka igen. Eller liksom, alltså något sånt. Det skulle verkligen vara så här. Det skulle vara en ögonbrynshöjare i min värld. Mm. I övrigt så tror jag att det är, förutom så här såklart riktigt sjuka grejer som skulle chocka så här, vem som helst. Om det visar sig att du, lik den här kvinnan som jag läste om i morse i tidningen, hade bränt, dödat sin man och bränt honom i någon bil för att hon behövde lite pengar typ. Alltså om du skulle gjort en sån grej, det skulle vara jätte,
ja, det skulle vara konstigt.
Det skulle vara sjukt.
Men nu har vi konstaterat att det är väldigt märkligt, eller fascinerande att Li gör det här.
Ja.
Det är fascinerande kanske att jag känner till varför din fru, i detalj varför din fru smsar kalsonger. Men vi har inte kommit in på ditt beteende i det här. Och det är fascinerande, uppenbarligen så pratar du väldigt mycket om dina kalsonger. Alltså dina kalsonger är en stor sak i ditt liv. Eftersom det här är någonting som har liksom planterats in i mig och Li.
Men kan det vara så här att jag... alltså pratar om mina problem. Alltså så här, ja, att jag så här, nu har jag ett kalsongproblem. Då pratar jag om det. Jag sprider ut den informationen överallt där jag kan. Mm. Men sen gör jag inte så mycket åt den själv och väntar mig att det ska liksom lösa sig. I och med att jag har liksom planterat informationen på massa olika ställen. Så tänker jag att på sikt kommer jag kunna liksom hösta in ett sexpack kalsonger på, av någon anledning, i de här olika...
Ja just det, du försöker få lite gratis grejer eller i alla fall en present av din hustru.
Ja, gratis grejer kanske, men framförallt kanske att jag liksom, jag lisar ut mina problem.
Ja.
Alltså,
Det kan också vara så att du har ett väldigt händelsefattigt liv eftersom du är så spännande med kartonger.
Ja, så kan det vara.
Apropå då,
kalsonger.
Apropå kalsonger och hur mycket man ska skildra sina problem eller inte. Så du har haft väldigt lite kontakt under julen. Ingen alls faktiskt. Utom det att du dök in i min Instagram med ett lite aggressivt meddelande. Du skrev så här. Jag la upp en bild där jag står framför en isvak. Som jag precis då ska bada i. Eller jag har väl badat och ska bada igen. Och så är det sol ute, alltså det är en is och en isvak. Och så skriver jag så här, för det var på julafton. Julbak i isvak. Vakjäveln tog 90 minuter av blod, svett och tårar att få upp. Ändå värt det.
Uh-huh.
Och sen har du skrivit då, ditt lifestyle-konto just nu, Manne. Uh-huh. Och sen hashtag avmyggning.
Ja, uh-huh. det kändes väldigt... Jag kände mig som typ Filip och Fredrik när jag skrev det.
Okej. Okay. Och det här var ju speciellt för att det var ju väldigt då så här, för det visade ju att du hade sett mina bilder, men du likade ju inte någon av dem. Man kan ju mildra någonting som man skriver genom att, alltså man kan ju så här störa sig lite på en bild och sen så driver man lite mer och sen så likar man för att det ska vara liksom all good. Men här har du alltså varit inne och sett alla mina och inte likat någon, inte likat den här. Jag kan ta ett exempel. Jag såg Belinda Olsson, du vet, Fittstim, ja. Blev hon känd genom, hon var ju såhär Expressen-journalist och sådär, och sen så var hon med Fittstim och nu är hon programledare för Debatt i Göteborg.
Ja.
Och hon är ju kompis med Joakim Lamott.
Just det.
Och det är väl inte superkonstigt för att han var väl asoft i början av sin karriär, en vanlig journalist. Som skrev om könsroller och allt möjligt. Och sen så hittade han sin grej att sitta och skrika i bilar och vara främlingsfientlig.
Just det.
Men det är han väl inte privat. Då sitter han väl inte och skriker i en bil och ber folk swisha. Så därför är det inte superkonstigt att de är kompisar. Men ändå så blir man lite illa till mods. När man ser då att Belinda Olsson lägger upp någon bild att hon käkar middag med Joakim och mat. För jag tycker väldigt mycket om henne men inte om honom. Och så skrev jag på hennes bild om att jag hoppas att det där är Moana.
Ja.
Och det tyckte jag var roligt skrivet.
För alltså både den svenska rapparen?
Exakt, för båda har rakat huvud men är övrigt väldigt olika varandra. Alltså, förstått det, jag hoppas verkligen att det inte är Joakim Lamott som du käkar middag med. Men jag såg ju verkligen till då att lajka den där bilden.
Ja.
För att visa att jag gillar ju Belinda och sådär.
Ja.
Och att min kärlek till henne står inte faller med vem hon käkar middag med. Ja. Jag förstår ju den grejen.
Men fattade hon det här? Vad svarade hon på det här?
Hon lajkade min kommentar. Vilket hon tyckte väl så här. Jaha, ska du också ifrågasätta mitt umgänge med Joakim Lamott? Tänkte hon säkert. Men visade då genom liken på min kommentar att så här, we're all good. Men du går in när vi inte har haft kontakt under hela julen. Inga liksom julhälsningar eller någonting. Och sen så går du in genom alla mina bilder och avfärdar dem då med ditt lifestyle-konto just nu, man. Hashtag avmyggning. Det är ju starkt. Vill du berätta vad du menar och hur du tänkte?
Jag hade inte varit inne, jag sa ju det innan vi började spela in här, jag hade liksom inte varit inne på Instagram typ på hela julen, så jag var inne en sväng och kollade igenom allt ditt, för att det är ju, alltså det är väl typ du som är Ja, du är väl mest intressant för mig på Instagram. Min fru skulle väl kunna vara ganska intressant, men hon känner jag ju, träffar ju hela tiden, så det blir inte lika spännande att se, eftersom jag oftast är med på dem. Ja, skitsamma, du fattar vad jag menar. Och så gick jag igenom, och då blev det så intensivt mycket liksom sådana mys lifestyle-porr. Så då tänker jag, nu får han en liten syrlig kommentar sagd med kärlek här. Nej, men jag tänker att det är, alltså att det är liksom en retfull kommentar som liksom inte, som inte betyder så mycket då, för att man känner varandra så bra, att det är lite kärleksfullt.
Men det har du verkligen rätt i. Alltså, vi ska ju retas varandra, och vi ska ju så här peta på varandras tönterier. Det är ju superviktigt, både i podden och i våra gemensamma liv tillsammans. Alltså, det finns ju en ständig diskussion om det här, så här, vad man visar upp på Instagram, och att det är idylliskt. Jag har ju själv känt det så här på midsommar, hur hetsad jag känner mig av att folk sitter på de här skärgårdskobban och har så otroliga skärgårdsställen och sånt där. Att det känns lite jobbigt. Och så pratar man om det här, ska inte såna här influerare, som DN kallar dem, ska inte de visa liksom livets alla sidor? Ska de inte visa det skitiga hörnet? Och sådana som Vanja Wikström har ju en så här uttalad strategi för att det ska finnas någon transparens, att de säger att så här, mitt Instagramkonto, det är liksom kurerat och utvalt, och det är fina bilder. Ja. Men sen kan hon då på Insta stories visa, och kolla, här fotar, och där står liksom Ikea-påsen och någon stadiumpåse med returpapper.
Det är någon slags Freud-grej nästan. Att det finns ett överjag och det och lite allt möjligt. Det finns olika lager i, som man visar på olika ställen.
Ja, men då också att det kanske är så här, att det finns väl ingen egentligen så här redovisningsskyldighet. Hon är väl snäll då, som visar att, som påminner om att det finns flera olika lager. Men det känns som att det är stora krav att ställa på en bild att den ska visa allt. Men jag lade själv upp som avsnittsbild, förra veckans avsnitt, så lade jag upp en bild där mamma och jag sitter tillsammans. Jag trodde jag var 4, men hon säger att jag var 3 år. Jag minns, det är en utflykt, vi sitter på en solvarm klippa, det är indiansommar, vi har tagit av oss jackor, och vi sitter och gosar, och jag ler lite grann. Det är en sjukt fin och idyllisk bild. Trots att det bara var 3 år, så minns jag utflykten i detalj, för jag minns att pappa skrek på mamma för att han ville använda vatten ur sjön till matlagningen, men hon hävdade att det kunde vara farligt, och han slängde stormköket i vattnet. Och då kan vi fråga så här: är den bilden lögnaktig? Den är ju det på ett sätt, för att den visar ju någon slags mys och idyll. Trots att det rasade ett krig på den här klippan.
Just det.
Men samtidigt så är bilden sann. För att det var ju jättemysigt när jag fick sitta i mammas knä. Och det var ju jättefint väder. Och vi, trots att det här hemska utbrottet, så fick vi lunch till slut. Och det var en mysig bilresa, och vi hittade säkert svamp och sådär.
Lite som om man skulle ha bilder på franska och engelska och tyska soldater som spelar fotboll på någon julafton där,
ja,
på västfronten under första världskriget. Och att det är en bild som då representerar första världskriget.
Ja. Ja, precis. Mamma, hon använde ju den här bilden till dåtidens Instagram. Alltså, ja, hon förstorade upp den och satte den på en så här anslagstavla i typ arbetsrummet eller någonting, så att den hängde framme i A4-format.
Och vet du vad jag kommer på nu? Förlåt. Fortsätt klart meningen.
Ja, nej, så folk som kom och besökte oss kunde ju se, gud vilken mysig utflykt ni haft. Och då är frågan så här, skulle hon också ha satt upp på anslagstavlan en bild när pappa slängde ett stormkök i vattnet och stod och skrek?
Alltså, det finns en bild från, den är väl kanske 4 år gammal, 3 eller 4 år gammal. Och den bilden är så sjuk, för att den är sjuk. Det är en julbild, det är innan Jojo. Så det är jag, Li och Manne som står framför julgranen, och vi ska ta en sån här gruppbild med självutlösare. Och vi ska göra lite roligt. Är tanken från början då att, så jag står med någon sån här leksakspistol på den här bilden, och Manne har på sig någon sån här, du vet, de här mexikanska brottarmaskerna,
ja, just det.
En sån Men bilden är, alltså jag hade fått ett tokutbrott på mannen precis innan för att han inte ville vara med. Han ville inte sitta så där som barn kan vara när de inte vill vara med. Och så har jag styrt upp och det är så här stressigt och det är jul. Och jag har styrt upp med alla de här gadgetsen och liksom självutlösare och sådär. Så att jag kommer ihåg att det var så här, nu tar vi den här jävla bilden, kom igen nu, ställer det här. Och så på bilden då, alltså i motsats till din då idylliska bild, så är den ju sjuk för att Lee sitter och ser, ler lite och håller typ en liten hand på mannen för att han ska vara lugn. Han har på sig den här mexikanska masken och jag står med en pistol. Allt ser helt sjukt ut.
Och är arg på riktigt.
Och är typ arg på riktigt. Så att den har inte förstått upp. Men jag kom på just det där med och för mig i den bilden, när jag ser den, då får jag lite ont i magen. För jag minns ju det här utbrottet och jag minns ju liksom hur stämningen var. Alltså det känns inte som att den känns inte så mysig. Man skulle ju undra om din pappa och vad han tänker när han såg den där bilden och den förstördes upp och sattes upp och sådär, och det var liksom världens mysbild. Om han minns det som
inte
mysigt...
så mycket tror jag, för att för honom var, alltså jag tror egentligen för mamma och honom var det här kanske inte någon jättegrej. Han hade ju ett jävla temperament.
Ja.
Det som är speciellt är ju nu 32 år senare att det här satte sådana avtryck i mig.
Just det.
Jag minns det.
Ja.
Ibland har man ju, de flesta utbrotten har man ju tur. Det är ingen som minns det. Det jag tänkte komma till här så här, det är, vi kanske inte riktigt kan lösa den frågan. Det är så här, blir det mer sant om man visar skuggsidorna? För jag vet ju till exempel att du, med sådana konton där folk skriver om typ sin ångest, hur dåligt om hur allting har gått åt helvete, så tänker du så här, ja, men kan du sluta rida på den här jävla ångestvågen?
Ja.
Då blir du provocerad av att folk använder ångest och dåligt mående. Du kan ju vara så här, ja men fan, håll käften som alla andra. Vi har alla ångest, vi behöver inte bassonera ut det på Instagram.
Nej, alltså jag har kommit fram till att det enda jag tycker om med Instagram, alltså som jag gillar genuint, alltså jag älskar ju människor. Alltså jag älskar ju att träffa människor. Men det enda jag tycker om på Instagram, det är konton där det inte är människor, alltså i personliga konton, utan det är sådana där som det här Dyngbaggegalan eller Filmfabriken eller alltså olika klipp när folk lägger upp liksom olika sådana där saker. Det tycker jag, det gör Instagram värt i min värld.
Men jag tänkte, alltså som en present till dig och möjligen också till våra lyssnare, så tänkte jag då, för det var ju en bombat av bilder med idylliskt innehåll från min sida från jul. Och det är klart att de hade inte ambitionen att spegla det i verkligheten. Men om man inte påminner sig om det så kan man ju tro att det hade varit idylljulen. Så jag tänkte ge dig svarta vykort kan man säga. Som skildrar min svarta jul.
Okej.
Okay. Så jag har några olika vykort då. Alltså det är som Kalle Ankas jul, du vet, hälsning från...
Ja.
Ja, de olika. Min första svarta vykort, det är mina revbensspjäll.
Jaha.
Det var jävligt jobbigt. För att jag frångick i min vanliga plan.
Jag
brukar alltid koka revbensspjällen.
Just det. Och sen så gör du en glaze av kokspade typ.
Exakt. Men jag gjorde inte så nu. Jag gjorde en jävla god marinad som sen fick bli en glaze med stjärnanis bland annat.
Det hade jag också i min glaze till revbensspjällen.
Ja. Men istället för att koka som jag brukar så körde jag med ugnen. De blev torra som fan. Jättetråkigt.
Men får jag då göra ett vitt julkort?
Ja, det vet du fan. Vi kan pröva.
Ja, men för just revbensspjällen är en sån här grej. Det har ju varit en, liksom, en öm punkt för mig på julbordet. För jag tycker alltid att mina revbensspjäll blir så äckliga. Ja, men i år så lyckades jag för första gången.
Men var det för att du körde min plan som jag gav dig på Centralbadet?
Nej, jag gjorde så här. Jag tog dem här, det var inte tjocka revbensspjäll, utan jag tog såna här, vad heter det när det är smala? Är det
tunna
revbensspjäll? In i ugnen med bara salt och peppar på typ 150-175 grader i 40 minuter. Sen så ut. Sen så under tiden så reducerade jag en sån här, gjorde en sån här glaze med lite olika saker i, stjärnanis och sirap och allt möjligt som jag hade i skåpen. Och gjorde den så att den blev så där krämig och härlig liksom. Du vet när den har blivit... Mm. Och sen så delade jag upp det här revbensspjället i massa delar. Alltså så att jag gjorde det till små revbensspjäll liksom. Eller vad ska jag säga, portionsbitar. Du fattar vad jag menar. Sen så bara blandade in den här glazen som en marinad. Sen så fick det stå ute på balkongen i kylan i en eller två dagar tills det var dags. Och sen så bara brände jag på den i ugnen med på grillen. Och de blev asgoda.
Ja, vad roligt.
Det är som att kontrastera ditt svarta julkort.
Just det.
Ja, men för mig var det en stor grej, för jag har aldrig gjort goda revbensspjäll. De har varit så här, ja, och sen så finns det ett revbensspjäll också som typ ingen vill ha för att de är så äckliga. Men nu blev de goda och folk ville ha dem och det blev för lite att jag skulle ha gjort fler egentligen.
Ja, ja, så var det inte för mig.
Nej.
Nästa svarta vykort, det är... det var vid glöggen innan vi skulle sätta oss och äta julbordslunch. Så sa pappa att jag hade tjusiga skor.
Mm.
Och det blev jag glad för. Så berättade jag för honom att jag har haft dem i... ja, sen Iris låg i magen. I 9 år eller något sånt där.
Mm.
Eller hur länge hon nu har funnits. Och då sa han att mina skor måste jag ju haft i 50 år. Och... det var lite sorgligt för pappa har Alzheimers.
Ja.
Som han har fått diagnosen ganska nyligen. Så att han är ganska tidigt i sjukdomen. Så att för det mesta så verkar han ju... han är liksom jävligt med i matchen. Och särskilt saker som hände förr. Han kanske inte har jättebra koll på saker som hände igår. Men han har bra koll på saker som hände för länge sedan. Och minns vad hans gamla liksom, lärares moster hette och så här. Men... det var så här sorgligt att han sa att skorna var 50 år gamla, för att de är så här väldigt moderna i sitt uttryck, skorna. De ser ut lite som någonting från konsultdojan, det här Instagramkontot.
Ja, ja.
Och jag vet att de är ju liksom kanske 5 år gamla och inte 50 år gamla. För att det hade varit orimligt också om man hade haft dem sen han var 23 år gammal.
Ja.
Och det blev liksom...
Det blev mörkt för att det blev som en påminnelse om att han är alltså verkligen angripen av Alzheimer.
Ja, att det finns fler sådana sjukdomstecken än vad man i förstone anar liksom.
Ja, just det.
Till exempel det. Nästa grej, det är att Iris, hon sov med sina kusiner i stugan. Men sen så hörde de av sig till mig mitt i natten för att Iris hade börjat kräkas som fan. Och sen så fick jag, hon hade liksom inte hunnit, så att jag fick, du vet, en krånglig konsistens också. Jag fick bara torka i en timme och hon mådde jättedåligt.
När var det här? På jul?
Det var väl juldagen.
Ja.
Sent på juldagen. Tidig natt där.
Ja.
Så jag liksom sanerade och ja, det hör väl till lite grann. Det fanns någon så här, det som var jävligt svart också, det var att det fanns någon irritation i mig. Jag ville inte att hon skulle gå iväg, för att jag ville först, jag ville ställa henne liksom i badrummet lite på sidan så att jag kunde sanera och sen duscha av henne, göra allting i rätt ordning.
Ja.
Så hon stod där och mådde skitdåligt, jag hängde på en handduk och hon stod och huttrade i sin sjukdom. Och det fanns någon irritation hos mig över att hon hade liksom spridit ut sina spyor så mycket.
Ja, jag förstår.
Vilket ju är orimligt att vara irriterad över, för att hon hade ju vaknat upp och det fanns liksom ingen förvarning och sprang till toaletten och gjorde allt vad hon kunde.
Hon försökte verkligen, gjorde sitt yttersta för att kräkset skulle komma där pappa vill ha det, som hon vet.
Ja, ja, verkligen. Pappa, men det fanns en irritation och hon bara, men pappa, är du irriterad på mig för att jag har blivit sjuk och spytt?
Hon frågade det rakt ut. Gud, det är mörkt. Ja. Det är mörkt på riktigt. För att då är det så här, då är det inte bara en känsla i dig, utan det är ju någonting som du ändå har sänt ut. Så att
men hon bara, eller så sa jag sen, nej, men är du inte klok? Det är klart att jag inte är det, älskade vän. Jag är bara irriterad för att det är jobbigt att torka spya, typ.
Mm.
Men ja, så det var jävligt mörkt. Men sen så gick jag ner med henne till sängen som Sara och Rut sov i. Och då gottgjorde jag väl med henne på ett sätt, för jag satt och klappade henne och pussade henne och tröstade henne och sådär.
Men kräkades hon igen sen eller?
Ja, men då tänkte jag att det var säkert bara, för hon har ju en historia av att kräkas lite för höger och vänster sådär.
Ja.
Tänkte jag att det lägger sig nog det där. Jag sov i ett annat rum för att vi kunde inte sova alla fyra i det här rummet. Så la jag mig i ett annat rum. Sen nästa morgon gick jag upp tidigt. Ja, inte så tidigt. Jag gick upp halvtidigt. Och sprang 21 kilometer och tänkte inte alls på Iris. Och sen när jag kom hem och var liksom glad över min härliga löptur som hade gått ganska fort, så sa min svåger att Iris hade kräkts ungefär en gång i halvtimmen hela natten. Och jag hade liksom inte ens tänkt på det. Att det kunde komma någon fortsättning på det där. Så jag hade bara stått och sprungit.
Ja, det är faktiskt...
Och jag hade bara känt liksom, för att det var så här speciellt... Det är annorlunda än i Stockholm, fast det är bara 30 mil norrut, så är det så där att när jag gick ut så hade det typ blivit ljust, men ändå under 2 timmar så bara segade solen upp över trädtopparna. Det är som att halva dagen så segar solen upp över trädtopparna. Ja. Den bara kämpar som ett djur. Och sen andra halvan så sjunker den ner igen. Så att, ja. Det är en speciell sol, den står så jävla lågt. Och det njöt jag av istället för att tänka på Iris och då i förlängningen Sara. Så det var ju svart då.
Men grasserade sen en magsjuka där på Malen och...
Ja, så blev det ju precis. För sen så blev Minna, min yngsta syster, och hennes man också sjuka. Och sen senare när de hade åkt hem till Nyköping så blev Moas barn Didrik och Bo sjuk också. Så är det svart.
Ja, det alltså magsjuka i jul, det är någonting i det som, det hör inte ihop tycker jag. Eller det hör ju ihop eftersom det händer ofta, men det är någonting med all den här julmaten och sen också ett kräkset som liksom blir inte fräscht.
Det värsta var för 4 år sedan, jul också i Hudik, när Iris var magsjuk hela äckliga julen, fast det var mer att hon hade diarré. Och så måste du springa på toaletten hela tiden. Och varje gång hon sprang på toaletten så... Det liksom bara rann ur henne, så att innan hon hann sätta rumpan på toastolen så hann det rinna ut över hennes nya turkosa glittriga frostskor. Så att hela julen var så kanske 100 gånger så sanerade de här frostskorna och torkade kladdigt bajs från dem. Det var julen 2014.
Alltså du är så mångfacetterad, man. Det är så fascinerande då med att du skulle kunna ha 2 Instagram-konton. Eller du har det ju redan, men du är alltså 2 som är... Ett som är idyllien och ett som är liksom motsatsen. Ditt liv är så... Det är så ytterligheter. Jag känner mig som...
Så är det för...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För alla.
Nej, jag känner mig i mitt liv ganska jämntjockt.
Det är, liksom... det är det ju inte. Du berättar ju massa saker för mig om ditt liv som du inte skulle kunna berätta i podden till exempel. För att det är för mörkt eller för att någon skulle kunna ta hela vid sig.
Det där säger du bara för att jag ska framstå som intressant.
Nej, men så exakt alltså, så är det.
Man kan ju säga det. Alltså ni som lyssnar, alltså, ni ska veta att det finns så mycket mörker som jag inte kan berätta tyvärr. Alltså. Så därför blir det här jämntjocka.
Ja. Nej, men det är ju så.
Ja, kanske.
Nästa grej är att på annandagen åkte vi hem till min äldsta syster Anna.
Men jag vill bara pausa lite där igen. Ja. Under det Instagram-konto skulle se ut, alltså ditt motsatta då, skulle du då lägga upp liksom fota där det här spyspåret? Alltså liksom det här, man tänker sig lite lakan och sen så hur det går som en spyrenil fram till toaletten. Eller kanske en bild på den huttrande Iris som står. Det blir ganska utlämnande, det blir svårt. Det är ett svårt konto att stå bakom. Ja. Liksom en huttrande Iris och sen så typ så här, här står man och torkar spya och dottern frågar om man är sur för att hon har spytt överallt. Ja, det är klart som fan man är. Eller någonting.
Ja, där har du något. Ja. Faktiskt.
Ja.
Nästa grej, vi åkte till min äldsta syster Anna i arv också i Hälsingland. Hon har ju köpt en hälsingegård nyligen.
Just det.
Som det är bara 3 mil bort från mammas pappas ställe. Så vi åkte dit och skulle äta annandags lunch. Jättemysigt.
Vad heter annandags lunch? Nu är ju alltså Iris, om jag har fått saken rätt, så
ja, hon har stannat hemma här. Hon följde inte med.
Nej, okej, okay. Så hon fick vara kvar.
Ja, hon fick vara kvar hemma. Men vi andra som var friska åkte dit. Mm. Och det var ju härligt när vi slog ihop våra julbord. Så det blev gigantiskt liksom. Mm. Och sen så satt vi och åt. Och helt plötsligt så börjar min äldsta syster Annas yngsta dotter, alltså min systerdotter Sonja, som är 4 år.
Just det.
Så börjar hon kräkas.
Ja.
Och då blir jag orolig att det är något i maginfluensa. Samtidigt stämmer inte det, för våra familjer har ju varit åtskilda och Iris har precis drabbats. Men min syster och hennes man hanterar det med van hand. Jag frågar så här, hon blir magsjuk. Och så berättar de att det är en, liksom en vardagsgrej för Sonja att kräkas. För att så är det för barn som har hennes funktionsnedsättning eller vad det heter. Hon har ju någonting som heter CDKL5. Vilket gör att, det är vissa så här saker som ska bildas för hjärnan. Alltså ämnen som ska bildas i kroppen som inte bildas. Och det gör att hjärnan inte utvecklas som den ska. Så ett barn med CDKL5, ett sånt barns hjärna kommer liksom inte utvecklas. Så därför kommer det barnet aldrig kunna lära sig att till exempel gå eller prata eller så. Och sen finns det en massa andra saker som man får med den här diagnosen, som är epileptiska anfall. Men då också visste jag inte att det också är att börja kräkas helt plötsligt.
Ja, aj, det är tungt.
Men sen kan man säga det att det här är mina svarta julkort. Sen finns det ju saker som är... Det finns ju andra saker som är svarta som har hänt under jul som jag inte kommer kunna berätta. Det kan antingen vara för att de är ännu svartare än så här, så att det är så jävla mörkt så att folk skulle falla av stolen. Eller för att det skulle kunna skada eller såra personer om jag pratade om det.
Men, och det säger du för att man inte ska tro att ditt liv är en naken bak vid en isvak i motljus?
Ja, det säger jag för att man inte ska tro att det här var de enda svarta punkterna på min jul. Och jag ska säga det också för att nyansera bilden ytterligare, att att det här är nog den vitaste och ljusaste, alltså den soligaste jul jag någonsin har haft. Alltså den minst konfliktfyllda.
Ja.
Alltså vi har liksom gått omkring och visslat i familjen för att det har gått så bra. Och för att vissa farhågor har kommit på skam. Och då kan man ju fråga så här. Då på annandags julen. Vilken som hade det varit den mest sanna bilden? Hade det varit Sonja som sitter och kräks? Eller hade det varit det dignande julbordet i den jättemysiga Hälsingegården? Eller hade det bästa varit att bara inte göra någon jävla Instagram-bild överhuvudtaget?
Ja, men det är väl kanske det sannaste.
Ja, och så blev det. Jag la inte upp någon bild där.
För det blir så, det blir till slut så mycket man måste få med, så att det blir det liksom, då är det bäst att inte lägga upp någonting alls.
Nej. Nej, och så,
men om alla skulle tänka så, då skulle ju Instagram hela grejen försvinna.
Så är det. Och så är livet för mig, och så är nog livet för de allra flesta. Det är liksom ljus och mörker.
Ja. Jag har tänkt på det där med Instagram, just när man blir provocerad av folk, att de är så här, att det kanske är ett hem som är helt underbart och det är liksom en familj, man märker det är väldigt välbärgad och det är liksom alltså de har de rätta grejerna, allt är bra, och sen så kanske det står typ så här julkaos. Det är lite så halvstökigt, eller förstår jag vad jag menar? Då känner man själv, känner man sig provocerad för att det blir så här, vad fan, det är ingen jävla julkaos där, det är ett helt perfekt hem. Men så det har jag tänker jag ibland att det kan ju vara så att de människorna som lägger upp det där, för dem är det så självklart och i deras bekantskapskrets att man har de här grejerna, man har de här möblerna, man har de här hemmen, så att det är ingenting man flashar med, utan det är bara så här, det här är mitt hem, här är julkaos. Men sen när jag ställer relation till mig och mitt liv, då blir det som att det är ett hån. Som att det är ett medvetet hån gentemot mig. Medan det är inte alls personen som har lagt upp dess avsikt. Utan det är bara
en helt jävla vanlig bild.
Helt vanlig bild.
Det är svårt för dem att hitta någon annan kuliss.
Ja, exakt. Så där tänker jag också att det är väl ett problem med sociala medier sådär. Fördelen och nackdelen är ju att man frotterar sig med alla är liksom, det är demokratiskt på så sätt att alla finns tillgängliga, vare sig man är då Kim Kardashian eller Lotta i Hökarängen, så blir det som att på något vis så kommer de fram i flödet och det finns en skenbar likhet mellan dem. Och då man är, i mitt fall då, Lotta i Hökarängen, så kan det ju bli, kan man bli lite provocerad av Kim Kardashian i Beverly Hills. Fast det är inte alls hennes avsikt, utan hon bor i Beverly Hills och har jättemycket pengar. Och,
ja.
Lägger upp bilder på sitt liv. Och så är väl ditt liv också.
Du skulle ju kunna göra så här. Det skulle ju vara rätt smart när du är på Gotland och så. Eller av annan anledning borta. Att du hyr ut din första lägenhet. Så att folk kan ta liksom mer verklighetens folkbilder där.
Ja, just det.
Alltså för det jag sa, de kan ju inte ha någon kuliss. Men att, att det är precis det de har då. Så att de har ett mer varierat Instagram.
Ja, ja, så att jag hyr ut den till
till rika människor.
Till rika människor som kan komma och ta bilder i första lägenheten och lägga upp och bara, åh, kaos.
Exakt.
Ja, det skulle vara märkligt på många sätt.
Mm. Jag tycker det är bra.
Ja. Alltså, kort om min jul då. Alltså jag tänker så här, mitt... Det här får ju bli lite mer idyll då från min sida. Eftersom jag har inte lagt upp någonting på Instagram förutom den här suddiga bilden med kassar. Jag måste säga att jag är otroligt nöjd med den här julen. Och det som är nytt för i år, som jag inte har gjort tidigare, det var att vi hade ju folk hemma på julafton. Då var Elis familj där. Och sen så kom min familj, alltså min syrra med familj och min mamma och pappa på juldagen. Så det var liksom ett två dagars firande. Sådär att man liksom vaknade på julaftonsmorgon. Och sen så känns det som att man vaknade till liv igen på juldagskvällen. För man hade bara jobbat hårt och intensivt i två dagar. Med att liksom hålla på med mat fram och tillbaka. Och laga mat och diska. Du vet sådär. Så man håller på. Och äta och umgås också. Var trevligt. Men det var otroligt intensivt. Och sen på annandagen så hände inte så mycket alls. Då chillade vi. Men det som hände sen, som vi gjorde på i mellandagarna, det var att jag och Li fixade barnvakt och åkte till Yasuragi. Och fick ett dygn själva. Alltså efter hela det här jul, när man har liksom hetsat, man har jobbat hårt fram till julafton och sen så julafton, jobba hårt och sen juldagen. Och sen så bara få åka, checka ut och ligga, du vet ju det, ligga i de där varma vattnena och bada där, bastu i den där bastun där och bada i det kalla vattnet och hålla på och äta jättemycket mat i den här teppanyaki-köket och sen så komma hem dagen efter. Det var verkligen som en, det var helt otroligt att få den.
Det enda som inte lät fantastiskt, det var det här du sa, och komma hem dagen efter.
Ja men jag slutförde inte meningen. Komma hem dagen efter och det är som att man har, du vet, det har varit som ett jävla stresspåslag och umgänge och socialt och sen så liksom så åker man iväg. Det är lite som att stänga av datorn och sätta på den igen. Man kommer hem och ser allting med nya ögon och kan, jag kunde uppskatta julgranen igen. Jag kunde liksom uppskatta den Janssons frestelseresten som fanns kvar. Alltså det var liksom...
Börjar bli lite läge för avmygning nu.
Ja, jag känner det.
Håller på med jävla idyll.
Men det är liksom en det är någonting man inte får glömma bort det där ändå. Men det är konstigt att man nästan...
Hindrande barnögon och glada svärföräldrar och
egen
Jansson tiden. Och lyckade rebenspel.
Mm. Det är för jävligt.
Det blir... Var det svärtan i sedan?
Nej, jag vet inte. Det finns inte. Jag drack inte så mycket jul heller. Så tidigare år har vi pratat mycket om den här konjaksdimman som jag har varit i. Jag fann mig inte alls i någon konjaksdimma den här julen.
Calvadosdimma.
Ja, det har jag. Nej, precis. Sake-dimma på Yasuragen. Det blev det. För att Li tyckte inte... Vi tog något sådär japansk dryckespaket och Li tyckte inte om sake alls. Så jag drack för två, kan man säga.
Jaså?
Ja. Så det var ju bra. Men hörru, vet du vad jag tänkte prata om? En följetong här i podden. Och då är det... det är inte runkning då, utan det är den andra. Porren.
Just det.
För att... Vi måste ju nästan ta upp det här. För att det har ju kommit Pornhub, du vet, som då är alltså den största porr, vad säger man, site, nätverk i världen. Med hur många jävla miljarder besökare per år som helst.
Men är det som liksom YouPorn och så?
Jag vet,
det är en hub alltså med olika.
Det här känns ju sjukt. För att jag vet inte vad Pornhub... För jag fick lära mig när det ligger med P3. Det var av...
Lobstertube.
Ja, och det var
av Isabelle.
Ja, precis. Så att det är ju den jag använder. Och där Lobster Tube är ju, det är ju som de samlar filmer från alla möjliga olika sajter liksom.
Och jag, det låter ju på namnet som att Pornhub är samma sak.
Ja. Men det är de, varje år så kommer de ut med statistik på användandet.
Mm.
Och då kan man söka på sig själv och få från, nej jag skojar. men det är intressant, för då finns det en del fakta om Sverige på den här listan. Bland annat att Sverige är av alla användare och alla länder i världen, så är vi på 17:e plats. Och det här är helt, det är liksom inte att man har tagit hänsyn till folkmängd eller någonting.
Nej, okay.
Utan det är, om det skulle vara befolkningsmängd, så är vi på 91:a plats. Så vi är alltså, vi är ganska mycket högre än vad ja. Vår befolkningsmängd gör gällande.
Just USA, det, vi är väldigt mycket inne på Pornhub då.
Ja, det är tydligen väldigt vanligt. Och då är det ju ganska intressant. Vad tror du är det vanligaste sökordet som vi svenskar söker på Pornhub?
Det tror jag är... Jag ska tänka här... MILF.
Nej, det är faktiskt Swedish.
Är det sant?
Ja, det är ganska roligt.
Fan vad fint. Ja, det är jättegulligt.
Ja.
Så lokalpatriotiskt.
Ja, men det är också roligt att man söker på sitt eget. Och det enda man
en
får
sak
upp då...
som man kan rocka på om man är inne på Swedish-kategorin. Det ja. Är ju faktiskt en av mina pappapanelskollegor. Han dyker upp där ibland.
Och då kan man ju lite... Kan man ju tänka, är det Martin Malin?
Inte Pamodo.
Är det Martin Malin? Ja. Är det Pamodo?
Nej.
Ja. Är det Bingo och mer?
Ja. Kanske det.
Jag säger inte mer än så.
Nej.
Och
det är ganska sorgligt det där tycker jag med... Alltså, när jag växte upp så gjordes det ju en del svenska porrfilmer.
Mm.
Och tyckte jag var härligt. Dels så fanns det ju alla de här... I porrtidningar på den tiden, Aktuell Rapport och sådär, så fanns det ju såhär att du medskick med filmer.
Just det.
Väldigt, väldigt enkelt producerade, typ såhär svenska folkets sexfantasier och sådär. Och då var det ofta någon typ kvinnlig reporter som åkte hem till folk som pratade om någon fantasi och sen så onanerade de typ.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer inte ihåg just filmerna.
Och så pratade de svenska och sen så var det lite så här, men verkligen hökarängen feelingen var det ju.
Ja.
Det var ju ingen lyx, det var inte någon studio, de åkte hem till folk. Någon såhär sunkig skinnsoffa. Och något glasbord. Och sen så satt de där och tog på sig själva liksom. Inför den här kvinnoreporten.
Jag minns inte de där filmerna. Men jag minns ju, det var ju de där reportagen.
Exakt.
Alltså återigen Lotta i Hökarängen typ.
Ja, jag verkligen Lotta. Svenska, eller Lotta folket. Och Micke i Hökarängen ja. Som låg med varandra. Då, och berättade lite om vad de gillade att göra sådär. Men sen så fanns det ju också, i andra sidan av spektrat så fanns ju Mike Beck-filmerna.
Just det, megaproducerade. Du har så koll på regissörer och skådespelare sånt. Det har inte jag riktigt koll på. Men Mike, det var mer producerade amerikanskt eller glassigt.
Ja, jätteglassigt. Och det här var ju sent. Det var ju liksom i slutet av 90-talet och en bit in på 2000-talet. Mike Beck, han var ju en gammal journalist från tidningen Okej.
Jaha.
Vill jag minnas. Som sadade om och började göra porr då. Och då var det jätteglassiga produktioner. Hans största hette en serie som heter Jane Bomb. Mm-hmm. Som var alltså som James Bond. Fast en tjej som hette Jane Bomb. Och det var ju ett pyroteknik, explosioner, skoterjakter i fjällen. Allt. Men det var ju action, alltså ambitiösa actionfilmer med massa knull.
Men då kan man tänka sig att Mike Beck kanske hade lite andra ambitioner egentligen.
Och ja, det hade han ju förmodligen verkligen. Mm. Och sen var det, kom fram en, kanske Sveriges största porrstjärna någonsin, en kille som heter Samson. Som var stor där i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Och som var från Göteborg. Och som sa i någon intervju att, ja men fan, det är klart det är roligare att knulla än att köra truck.
Hellre fuck än truck. Yrkes...
Bra, det så skulle jag ha sagt. Mm. Men så det var, yrkesvalet var då enkelt för honom. Och så det fanns liksom en, men jag tror det har försvunnit helt och hållet. Jag tror inte det görs någon svensk porr så här. Folk gör väl själva hemma, men allt i den här Swedish-kategorin, det är ju antingen sån här jättegamla grejer, svenska folk sexvanor, eller så är det folk som har filmat sig själva bara.
Ja. Men det är i alla fall
för jävligt det,
det är det vanligaste då, Swedish. Och sen så det som har ökat mest det senaste året då, med 348% har sökningarna på Swedish Dirty Talk Dirty Talk. Jaha. Så att det verkar vara väldigt inne just nu med, det kanske är någonting med Sverigevänner eller någon sån här Sverigedemokraterna, att det är någon tidsanda, att vi vill ha svenskt liksom. Det ska vara svensk pörr.
Ja, men då borde ju verkligen Mike Beck kunna komma tillbaka, eller såna här klassiska grejer som Fäbodjäntan borde ju vara väldigt SD, och då 2019.
Ja, det var intressant för övrigt, för apropå Fäbodjäntan så hörde jag på podden Fördomspodden.
Ja.
När han intervjuade Kalle Moraeus. Det var ju väldigt roligt att höra om hur, för han är uppväxt då i den lilla byn där Fäbodjäntan spelades in. Och hur folk då hade gått man ur huset för att se premiären som då var på Fäbodjäntan på den lokala biografen. Och majoriteten av människorna hade ingen aning om vad det var för typ av film. Och sen så började den. Och hur de allra flesta hade ju liksom då överhuvudtaget aldrig sett något sånt här. Och visste ju inte, förstod ju knappt vad de såg. Alltså det är klart att de fattade att det var sex, men du förstår vad jag menar. Men att ganska många hade, de flesta hade ändå suttit kvar och tittat klart på den, av de här liksom gamla dalmasarna. En väldigt, väldigt rolig bild att se framför sig. Men det mest, i mitt fall då, alltså otippade topp 10-placeringen. Jag har inte lyckats få ut exakt vilken placering den har på topp 10, men den är i alla fall en topp 10-placerad. Det är alltså dataspelet Fortnite.
Ja, vad kan man titta på där då?
Jag har ingen aning. Men det är alltså en av de vanligaste. Antingen är det typ idioter som bara typ söker på Fortnite där för de tror att de typ inne på Google och vill veta vad det är. Eller så är det så att folk vill då se Fortnite-karaktärer knulla med varandra. Och då först tänkte jag att det är konstigt. För att det är
men det här var innan ni satt in filter på din sons telefon, va?
Ja, du menar att det är mannen,
det
är mannen som står för allt det här. Ja, ja. Nej, men det slår ju mig då att det är väl inte så konstigt, för att när jag tänkte statistiken så tänkte jag ju direkt på mig själv eller folk i min ålderskategori. Men
just det.
Fortnite, alltså, eftersom det är det absolut största som har hänt typ på länge i dataspelsbranschen, så är det klart att det speglar, och då är det väl framförallt bland yngre, och de är väl, surfar väl på en ganska stor utsynning, kan jag tänka mig. Så att det är väl egentligen inte så konstigt, men det är ju, ja, lite speciellt. Vi är också störst på analsökning. Anal, det tittar vi mest på. 56% vanligare än övriga länder att vi kollar på anal-grejer. Så det är ju intressant.
Och vad kan man dra för slutsatser av det här då?
Inga slutsatser ännu, för jag är inte färdig med all fakta uppstapling här. Jag vill också fråga, hur länge tror du man är inne i genomsnitt som svensk på Pornhub?
På hela sajten då? Det blir inte då filmen som man tittar på?
Nej, ja, utan det är på hela sajten.
7 minuter?
7 minuter. 9 minuter och 53 sekunder.
Det är ganska mycket.
Ja, ganska länge.
Om man jämför med liksom, när man går in på en blogg eller någonting, som är inte inne nästan 10 minuter.
Men det finns ju... Och vilken dag i veckan tror du man surfar mest på? Vilken vecka?
Måndag.
Söndag faktiskt.
Okej.
Okay. Minst.
Ja, det borde jag ju tagit. Söndag vid 9 är ju den tiden som man ska lägga ut så här, Tradera-annonser ska avslutas då, för det är då flest människor är inne på internet.
Okej. Vilken dag tror du det är minst då? Porrsurf. Ja, veckodagar.
Jag har ingen aning.
Ja, det är fredagar.
Ja, jo, kanske man också skulle kunna räkna ut. Ja.
Fast det skulle nog säga att fredagkvällar när alla har somnat, om jag sitter ensam, det är nog min porrstund.
Men, det är intressant att veta.
Ja, för alla er som undrar. Idag är det nyårsafton när vi... Och idag, nyårsafton, är den dag tillsammans med midsommarafton på året då vi surfar minst porr på Pornhub.
Okej, okay. Ja, det är rimligt.
Ja, man har fullt upp med annat. Jo, men du frågade vad vi ska dra för slutsatser av det här.
Ja,
jag menar, en slutsats, det har jag ju redan berört det som jag tänker. Det är just det här att det finns en trend här, Sverige-trenden. Att det är, vi har 18% eller vad de har nu, Sverigedemokraterna, och det är liksom, det finns en Sverige-vurm, nationalistisk yra.
Fast det behöver inte vara så, för jag kan uppleva att det blir starkt bara att höra någon säga åh gud vad skönt, istället för oh fuck me, alltså att det kommer närmare, på samma sätt som det känns ju, om 10 000 pers dör drunknar i Mälaren, så känns ju det mer skakande än om 10 000 personer dör i Indonesien.
Så att det finns liksom
så det finns ju en närhetsprincip även i porren, där man kanske ställer lägre krav på aktörernas utseende och fingerfärdighet bara för att det är så starkt att höra dem säga någonting på svenska.
Men det är ju,
så
men
det kan vara SD-grejen, men det kan ju också bara vara så att det är upphetsande att det känns som det är ens granne som ligger, ja, när de säger någonting på svenska.
Och så har vi det här anal, att vi är störst konsumenter av analporr. Jag vet inte. Vi kanske har vi en gammal fin analtradition i Sverige som liksom som är så här grejer som ärvs ned i generationer utan att man pratar om det, för att det är ju sällan man pratar med sina föräldrar om sexuella preferenser. Vi kanske är ett analland.
Just det.
Det har jag faktiskt ingen koll på. I övrigt har jag ingen riktig förklaring till varför det skulle vara mer anal här än annars. Jag tänker att analsex, alltså rent traditionellt har man ju pratat om det, att det är lite mer bland, i katolska länder vanligare, där man inte använder preventivmedel, att det har varit liksom som en grej att komma runt och kunna ha sex då utan att det ska bli barn och grejer. Det är någonting som jag har läst mig till att det skulle ha varit vanligare, men det stämmer ju inte här då.
Nej.
Nej. Nej, så men intressant
det i alla fall. Det kan också vara så, alltså, om vi säger då att din teori stämmer, att i katolska länder så har man massa analsex.
Ja, det är inte min teori, alltså det är någonting som jag läst mig till någon gång för tusen år sedan.
I så fall, om det är så kanske man inte behöver titta så mycket på det. Det kanske är snarare så att vi är svältfödda på det i Sverige, att det är någonting vi inte har.
Ja, ja.
Och därför så tycker vi det är intressant att titta på.
Ja, de går igång på ett oskyddat vaginalt samlag.
Ja.
Där så här, för tänk om man fick uppleva det där utanför äktenskapet.
Ja, snarare ett skyddat. Kondom, jävla. Ja,
just att det blir som en fetisch, att det blir så här kondomknull. Det skulle det skulle vara något det.
Mm. Tänk om påven gick med på det.
Ja. Så att hörni, nu ska vi ta och avsluta det här och surfa lite på det nu så vi får upp statistiken, nyårsaftonsstatistiken.
Alltså vi kan säga så här, nu ska vi gå ut och fira nyår och det kommer säkerligen vara superljust och supermörkt. Mm. Och så kommer det vara för er också. Och gå in med i 2019 med högt huvud. Ja. Så ses vi på andra sidan.
Gott nytt år!
Gott nytt år!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.